Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext vill jag påminna om anmälningstiden för teologiska studier i höst på församlingsfakulteten. Senast 5 april söker du till vårt ettåriga teologiskt basår som också kan läsas på halvfart och distans och till vårt treåriga program Bachelor i teologi och mission. Gå in på vår hemsida www.ffg.se för mer information och för ansökan senast 5 april. Så vill jag också påminna om måndagskvällarnas passionspredikningar och fakultetsföreläsningar i faste tid och bibelhelgen den 9 och 10 maj över Esters bok. Men nu Daniel Johansson, god lyssning.
Andra årgångens alternativa predikotext för Jungfru Marie bebådelsedag är Lukas 1:39-45. Maria besöker sin släkting Elisabet. Vi inleder med språkliga aspekter på texten och börjar i vers 39. Denna vers inleds med ett particip, anastasa, efter att ha stått upp. Och sedan följer strax huvudverbet eporevthe, hon gick, och så orden metaspodes, med hast. Det är förmodligen en semitisk konstruktion i vilket det hebreiska verbet kom, stå upp, används närmast som ett hjälpverb. Många gånger i Gamla testamentet ger kom en viss skyndsamhet till huvudverbet. Det kan vara fallet också här, i synnerhet som Lukas säger att detta skedde med hast. Folkbibeln översätter så och utelämna stå upp. Alternativet är att anastasa markera att en resa påbörjas och så översätter Bibel 2000. En ordagrann översättning av grekiskan lyder: i de dagarna stod Maria upp och gick med hast till bergsbygden, till en stad i Juda. Vers 41 innehåller tre saker som visar att det som beskrivs här är av särskild vikt i händelseutvecklingen. Versen inleds med kai egeneto och det hände. Här och på många andra ställen följs det av ett finit verb, eskirtesen, hoppade, istället för en infinitiv. Det är en användning som är vanlig i Septuaginta och Lukas är sannolikt påverkad av den grekiska översättningen av Gamla testamentet. När Lukas kombinerar egeneto med ett huvudverb som här brukar detta senare verb uttrycka den speciella omständigheten för det som nu ska berättas. Att barnet hoppar till i Elisabets moderliv framhävs på detta sätt som bakgrunden till Elisabets utrop. Vidare markerar Lukas vikten av det som sker genom att upprepa namnet Elisabet i vers 41 istället för att använda pronomen. Namnet Elisabet står ju i slutet av vers 40 så upprepningen är överflödig. För det tredje upprepar Lukas hälsningen. Det får den retoriska effekten att skeendet sakta ner innan det viktiga att barnet hoppar till att det ska berättas. To brefos används om barn både före och efter deras födelse, vilket innebär att även det ofödda barnet är människa helt och fullt. Av de 8 gånger ordet används i Nya testamentet finns 6 stycken i Lukas och apostlagärningarna. Lukas 1:41, 44, 2:12, 2:16, 18:15 och apostlagärningarna 7:19. Jag listar de här och annat bakgrundsmaterial i podden. I pdf-en till den här podden på FFGs hemsida. Verbet anafoneo i vers 42 används bara här i hela Nya testamentet. I Septuaginta används det bara om liturgiska ceremonier, till exempel i första krönikeboken 15:28, 16:42 och andra krönikeboken 5:13. Det har därför föreslagits att det bör översättas med intonera, och hon intonerade med hög röst och sade. Elisabet kallar Maria för både välsignad i vers 42 och salig i vers 45 på grekiska, evlegomenos respektive makarios. I det första fallet handlar det om particip, i det senare om ett adjektiv. De motsvarar hebreiskans baruch respektive asherei. Orden är synonymer men används olika. Participet välsignad kan användas om både Gud och människor. Adjektivet salig används bara om människor. Välsignelsen riktas mot Gud. När den används om människor innebär det att Guds välsignelse nedkallas över människor. Adjektivet salig uttrycker ofta den eskatologiska glädjen att den har kommit. Notera att satser med evlogomenos respektive makarios vanligen saknar verb. Verbet vara är underförstått. I satsen evlogemene sy en gnaixin kai evlogomenos hokarpos tes kolias so kan kai förstås på två sätt. Antingen fungerar kai som en vanlig samordnande konjunktion. Både Maria och barnet hon bär välsignas. Men kai kan också vara epexegetiskt. Det innebär att det andra ledet förklarar det första. Välsignad är du bland kvinnor, det vill säga välsignad är din livsfrukt. Frasen en gynaixin kan förstås som komparativ och superlativ. Bibel 2000 översätter med komparativ. Välsignad är du mer än andra kvinnor. Men det är inget som säger att den ska översättas så. Uttrycket tycks vara något av ett ordspråk och kan användas om Jael i domarboken 5:24 och Judit i Judit 13:18. I vers 43 betyder kai pothen moi toto hinna ordagrant från var är detta till mig. Vi går till vers 44. Formuleringen ido gar ty se används med undantag av Paulus i andra Korinthierbrevet 7:11 bara av Lukas i Nya testamentet. I berättelsen om Jesu födelse dyker det upp hela tre gånger. Här, i Magnificat i 1:48 och i Ängelns budskap till herdarna i 2:10. Tillsammans sammanfattar de här tre händelserna förvåningen och glädjen över frälsarens konception och födelse. Se för övrigt också Lukas 6:23, 17:21 och Apostlagärningarna 9:11. Substantivet agaliasis, stor glädje eller jubel, används här och i 1:14 och det besläktade verbet i 1:47. Med dessa ord uttrycks den eskatologiska glädje som följer på beskedet om att frälsningstiden är inne. Vi lägger också märke till ett par saker i vers 45. Elisabet talar här om Maria i tredje person, så som Bibel 2000 översätter, inte i andra person som folkbibeln har det. Salig hon som trodde. Även i den avslutande satsen är Bibel 2000 närmare grundtexten än folkbibeln. Estai teleiosis tois lela lemenois aute para curio. Det betyder det ska bli uppfyllelse av det som talats till henne från Herren. Passivparticipet och prepositionen para markerar att Herren inte talade direkt till Maria utan genom en ängel. Strukturen på avsnittet är en enkel parallellism där vers 39-40 har sin motsvarighet i 43, 41 i 44 och 42 i 45. Vers 39-40 beskriver hur Maria kommer till Elisabet. I 43 talar Elisabet om att hon är ovärdig detta möte. I 41 beskrivs Johannes reaktion på mötet med Jesus, något Elisabet berättar om i 44. I 42 kommer den första liturgiska reaktionen från Elisabet, hennes välsignelse. I 45 den andra liturgiska reaktionen, saligprisningen. I Lukas evangeliets helhet har avsnittet två viktiga funktioner. Det kopplar ihop de två tillkännagivandena om barnens födelse och för Jesus samman med Johannes. Och det förbereder för bådas födelse. Fokus både grammatiskt som vi noterat tidigare och innehållsmässigt ligger på Johannes hopp i Elisabets moderliv när Marias hälsning når Elisabets öron. Och så till sist några korta innehållsliga kommentarer. Det finns flera förklaringar till varför Maria skyndsamt beger sig till Elisabet. Den troligaste är att den är uttryck för att Maria ville träffa Elisabet för att få konfirmerat att hon verkligen väntar barn så som Gabriel meddelat henne. Lukas undviker att nämna staden vid namn. Möjligen är det ett uttryck för att man ville att platsen skulle hållas hemlig så att den inte förknippades med den tidiga Jesusrörelsen, vilket kunde leda till repressalier mot invånarna där. Elisabet är fylld med helig ande när hon talar till Maria, på samma sätt som Zacharias i 1:67 och Simeon i 2:27. Hennes tal är inte bara ett entusiastiskt välkomnande av Maria utan en inspirerad uppenbarelse av Guds plan som också tjänar till att för Maria konfirmera det hon hört av ängeln Gabriel. Elisabet är också den första som explicit kallar Jesus för Herre i Lukas evangeliet. Titeln är Lukas favorittitel för Jesus. Han använder den mer än någon annan evangelist och den spelar en viktig roll i Lukas kristologi. Det mest ögonfallande med Lukas användning av den är att den skapar en överlappning mellan Jesus och Gud. Så också i den här perikopen. I vers 43 kallas Jesus för Herren. I vers 45 kallas Gud för Herren. Johannes reaktion i moderlivet leder alltså Elisabet till att kalla Jesus för sin Herre. Snart ska hennes man Zacharias i sin lovsång profetera om sonen Johannes att han ska bereda väg för Herren 1:76. En utsaga som både pekar på Gud i anspelningen på Jesaja 43 och på Jesus som är den som Johannes bereder väg för. Maria framställer i detta avsnitt som ett ideal för den troende. Hon är en trons människa som litar på att Herren för sina löften till fullbordan. Kanske detta är förklaringen till att Elisabet talar i tredje person. Saligprisningen gäller inte Maria ensam utan varje människa som har Jesus som sin Herre och frälsare. Till sist vill jag nämna att det finns några påfallande paralleller mellan Marias resa till och mottagande i Juda bergsbygd och förflyttningen av förbundsarken genom Juda bergsbygd på vägen till Jerusalem i andra Samuelsboken 6:1-11. De här parallellerna finns listade i den handout som finns på vår hemsida under predikoverkstan. Där finns som alltid den grekiska texten tillsammans med en del anteckningar.